Här är den nakna chefen för ett mer autentiskt och rockigare ledarskap.
Med Katrin.
Och Helena.
Och idag gästas vi av Camilla Wagner som är vd på Klara K.
Tack.
Vi hör ju mycket och många som pratar om att arbetslivet har förändrats. Vi jobbar mer i nätverk och mer kompetensbaserat. Hur är det nu? Har makt och titel spelat ut sin roll?
Det beror nog lite på var man tittar. Till viss del har det det och i vissa sammanhang har det det. Vi har ju gått mot en, länge mot en gig-ekonomi där väldigt många är självanställda och frilansar på olika sätt. Som konsult, som skribent eller vad det nu må vara. Det är mycket interimchefer som får uppdrag just bara för sin kompetens. Så ja, till viss del så har det. Och då kan man väl också säga att de som det går bra för, de som kanske säger upp sig från sina anställningar för att vara sin egen, det är ju de som litar på att de har kompetensen, att de får uppdragen, att de faktiskt får det bättre över att styra sig själv än i en större organisation. Så till viss del, men inte helt. Makt och position väger fortfarande tungt. Om du ska gå till banken så väger det fortfarande tungt.
Så om jag tolkar dig eller lyssnar på dig så säger du egentligen att det är utanför den större organisationen som det här har hänt?
Mm. Inne i organisationerna så är makt och titel. Inte alltid makt och titel hänger ihop dock inne i stora organisationer. Det finns mycket informell makt ute i stora organisationer som inte alls är kopplat till titel. Men titeln, ja, den är ändå bra att ha om man ska vara en stor organisation. Det är en bra plattform att kunna utöva makt ifrån.
Kan man gå hur som helst i de här systemen? Jag har ju själv provat att göra några förflyttningar som inte har varit helt applåderade av mina nätverk där människor har tyckt att jag har gjort galna val. Får man röra sig hur som helst?
Jag önskar att man kunde få det i större utsträckning. Så jag tycker det är så härligt att du har gjort det. För att det är väldigt många som upptäcker att det är svårt. Det blir lite grann som en hummerbur. Man kan gå åt ena hållet men inte åt andra. Det är lätt att gå från privat näringsliv till offentlig sektor. Men det är mycket svårare att gå åt andra hållet till exempel. Det är en sak att gå från ett chefsjobb till ett annat, men om du har haft ett chefsjobb och går och kliver åt sidan eller kliver av ditt chefsjobb så kan det vara svårt att få ett nytt senare. Vi har varit alldeles för linjetänkande skulle jag säga historiskt och inte tagit hänsyn till att livet händer och snurrar och att man vill göra flera olika saker. Idag finns det lite olika. Unga människor idag kan ju hoppa. Det som när vi var unga kallades för hoppjärkan. Sådana som CV som man verkligen inte ville ha. Där man hade varit ett halvår här eller bara ett år där. Man skulle vara minst 4 år på en arbetsplats. Idag är ju hoppjärkan ett ganska attraktivt CV. Upp till en viss gräns kan jag tänka mig i och för sig. Men där man har provat många olika saker och byggt ut sitt nätverk just som du var inne på tidigare Katrin. För man känner många kanske inom branschen eller har gjort på många olika, varit i olika branscher till exempel. Så kan det vara attraktivt.
Vad är det som gör att det blir svårare att komma tillbaka?
Ja, jag vet inte. Det finns många andra som följer den här linjära. Att man väljer det man känner igen. Och det här är ju bara osäkerhet.
Så det handlar om det gamla sättet att tänka i linjefunktioner.
Ja,
och att hierarki är lika med makt och så vidare på en viss nivå.
Ja, så skulle jag säga. Och det här har alltid legat kvinnor i fatet generellt. För kvinnor och män har gjort karriärer traditionellt på olika sätt. Inte för att vi är så olika utan för att vi har det har varit de vägarna som har varit öppna för oss. Där män har följt en karriärstege, nu generaliserar jag förstås, men en stege där du liksom med ett steg så har du en viss inflytande så kliver du upp till nästa steg och då kommer en sekreterare och en bil och ett hörnkontor och så det kommer en flera funktioner i en tydlig stege som vi känner igen. Eller en trappa. Kvinnor har ofta gjort sin karriär genom att expandera den befintliga rollen. Man tar på sig fler och fler uppdrag och fler arbetsuppgifter. Men i den expansionen så följer inte alltid en titel, det följer inte alltid en löneutveckling och det följer inte heller alltid med de stödfunktionerna runt omkring som gör att du kan delegera vissa arbetsuppgifter och så.
Jag fick en gång syn, det har jag inte många gånger, men jag fick syn på en sån där liten spännande sidoväg vid sidan av allfarvägen och tänkte, den där ska jag gå in på och se vad jag hittar. Ett jobb då som jag tyckte att jag skulle ha. Och då fick jag en väldigt, väldigt rak, jag fick en blockering på den vägen, den skulle jag inte gå på. Från en hög, mycket hög chef som sa till mig att, så där kan du inte göra Katrin, för då framstår du som oberäknelig. Sen gjorde jag ju som jag ville i alla fall.
För du är oberäknelig, vilket är ju din styrka.
Ja.
Det säger så himla mycket om en chef som säger någonting sånt. Vad är det han behöver ha kontroll över?
Jag har funderat många gånger på det. Vad är det? Vad står det för?
Vad betyder det för honom att han ska kunna räkna ut vad alla människor tänker och gör i nästa steg? Varför får man inte vara oberäknelig? Oberäknelig är ju jobbigt ifall det är man är ute och rider och har en häst som är oberäknelig och man inte kan lita på och man kan bli avkastad. Men en oberäknelig medarbetare kan ju vara att man kommer på massa roliga idéer, nya innovationer, att man är intraprenör och kommer på nya affärer och utvecklingsmöjligheter. Det måste ju vara helt fantastiskt. Tänk vad jobbigt att styra en helt beräknelig organisation. Då kommer man ju aldrig komma på någonting nytt.
Nej, men då tänk alla, det har jag funderat på så många gånger. Vad är det för konkurrenskraft och affärsmöjligheter som vi inte hittar när vi tänker att vi ska följa en utstakad väg i allting?
Ja, och när vi bara har den befintliga strukturen och som ram.
Ja.
Vi kan aldrig se det som finns utanför ramen på något sätt. Och för mig verkar det som ett helt förlegat sätt att tänka. Vi har kvar det. Det är fortfarande förhärskande i många stora organisationer, upplever jag.
Jag tänker som hjärnforskarna beskriver. De kan ju berätta varför det är så svårt att tänka nya tankar. Vi går ju på energisparfunktioner, vilket är väldigt smart då. Att vi försöker repetera det som har fungerat tidigare. Och det är väl så ett människoliv fungerar i mångt och mycket. Men när jag hörde en hjärnforskare beskriva det här som att just i form av vägar, att när vi går på våra invanda mönster och följer det som redan är känt, då åker vi motorväg. Medan när vi ska tänka nya tankar, då får vi ge oss ut lite off-pist sådär. Kanske inte ens någon stig finns, eller någon smal, knappt följbar stig. Och att det är en modell man kan fundera på även i en organisation. Eller i en karriär, om du så vill. Alltså att följa de där okända vägarna, det är ju så nya möjligheter upptäcks. Vad tänker du om det? Bommar vi möjligheter genom att tänka linjärt?
Absolut. Alltså jag bara fick en sån rent, den blir så bokstavlig, den metaforen som du just ska. Jag tänker på en gång jag var ute och åkte just på en motorväg och det ös regnade. Och det var så svårt för mig att hålla en låg hastighet. Det var nästan bara jag som var ute och åkte bil den här regniga dagen av förklarliga skäl. Men till slut så valde jag att, och jag kände att jag hela tiden, du vet, var för snudd på att tappa kontrollen över bilen för det var så mycket vatten på vägen. Och då valde jag att köra av och köra småvägar istället. För då var det mycket lättare att köra långsamt.
Intressant.
Och då såg jag så mycket saker. Och hela upplevelsen, det tog ju längre tid. Eller det gjorde det ju inte för motorvägen. Jag fick ju köra långsamt ändå. Men det tog längre tid än jag hade tänkt att det skulle göra. Men det var en mycket, mycket trevligare resa. Och säkrare.
Ja. Det är ju jätteintressant.
Ja, det var ju precis det du beskrev.
Ja, för det har jag också tänkt på i alla dessa karriärråd som man får från alla möjliga olika håll. Och så har jag funderat så här att, ja, men som om jag är på väg till någon speciell punkt vid någon speciell tid. Jag är ju inte det.
Nej, oftast så har vi faktiskt inte riktigt så här, alltså det är klart att man har vissa deadlines, men det är ju mycket, mycket bättre att det blir en intressant resa än att det blir en snabb resa.
Ja.
Ja, men dessutom om du ser det ur ett företagsledarperspektiv, vad vill du ha in? Hur ska din organisation kunna bli vital, kunna bli visionär och mycket mer innovativ? Tror jag att motorvägen är lite körd faktiskt.
Ja, om oberäknelig, som jag tycker, alltså det var så som sagt ett väldigt talande ord. Att säga att någon är oberäknelig betyder ju att man inte vill utvecklas. Det betyder,
ja,
det
betyder eller, hur, det betyder. Eller hur.
Och då tänker jag på, man brukar ofta säga att nej, men nu är det här bolaget inne i en förvaltningsfas. Vad är det för något?
Vad är
förvaltningsfas? Det finns väl inget bolag idag som skulle överleva en förvaltningsfas. Vi måste väl alltid vara innovativa och expansiva.
Ja, men det är ju passé. Alltså den synen på att det finns en sån kurva där du har en entreprenörsfas och en expansion och sen förvaltning. Mm. Den finns inte längre, för det kommer. Du måste vara med på alla nya. Du måste ha en konstant entreprenörsfas. Mm. Men du måste ju förstås förvalta något som är äldre. Men du måste samtidigt.
Men alla faserna är ju samtidigt,
ja,
i så fall.
Ja, det är ju det. Alla faserna
är samtidigt. Jag tänker
som
själva livet så. Finns det någon förvaltningsfas i mitt liv?
Nej.
Nej, men det finns ju bitar som jag behöver förvalta och inte förändra just nu. Därför att någonting annat händer någonstans. Men förvaltningsfas, har ni hittat någon sån?
Nej. Mm.
Nu stannar vi här, nu är vi klara.
Nu sitter vi här och väntar på att dö.
Ja.
Nej, så ser ju inte livet ut.
Alltså den här oberäkningen, jag tyckte den kommentaren var intressant. Därför att han sa inte att jag var oberäknad, utan att jag skulle uppfattas som oberäknad. Mm. Och det är ju en twist till på det.
Ja, just det. Mm.
För det betyder att du måste tänka på hur du framstår och inte vara autentisk och rockig som den nakna chefen.
Mm. Just så. Mm. Precis så. Mm.
Du måste passa in i ögonen hos de andra. För att bli accepterad i den miljön, antagligen.
Just det. Mm. Just det. Makt och titel. Mm. Jag tänker på generationer. Nu pratar man och ser man olika bokstäver. Jag tycker det där är svårt. Jag vet aldrig riktigt vilken bokstav som är vilken ålder. Men i alla fall, det kommer nya generationer. Och det är millennials och så vidare. Är det sant att de som nu är på väg ut i arbetslivet har en annan syn på makt och titel? Kan man generalisera så?
Jag tycker man har sagt det alltid. Jag kommer ihåg när jag började jobba, då, redan då var jag för gammal, för då pratade man om generation Z eller X och Y och Z, alltså det var så, och nu är det millennials och så vidare. Men det finns, man har gjort undersökningar när det gäller till exempel värderingar.
Just.
Och det skiljer inte någonting på millennials värderingar i det stora hela mot vad det gjorde.
60-talisterna kom ju då som en, där 40-talisterna tyckte väldigt mycket om oss när vi kom ut. Mm. Och hade väldigt stor syn på att vi såg helt annorlunda på alla möjliga saker här.
Men vad är det där då? Är det liksom drömmen om någon slags förändring som bara kommer automatiskt? Nu kommer de snart, millennials. Har ni förberett er? Ja. Har ni tänkt igenom arbetsmiljön? Vad står det
men jag
för?
Vet inte. Tänk, alltså, det finns ju många saker som man säger att det måste börja på dagis, det måste börja på i skolan. Alltså, vi lägger väldigt mycket, vi skyfflar över väldigt mycket av de problemen som vi känner att vi inte klarar av att ta tur med. På nästa generation.
Mm. Det får de fixa.
Det får de fixa. De får fixa miljöhotet.
Så kan vi vara i vår förvaltningsfas.
Ja, de kan lösa jämställdheten. Och de kan lösa rasismen. Och såna här saker. Det är för att vi måste nästa generation. Frågan är bara vem som ska uppfostra den generationen. Ska vi skjuta av alla andra och bara låta treåringar växa
upp? Helt fria.
Som en omstart som vi ska vara med i.
Jag bara undrar vilka så här strukturfria områden finns det,
just det.
Där de inte lär sig att man slänger mat eller att man tar bilen eller att man kvinnor tjänar mindre än män. Alltså det är just, vi för ju över det, liksom. Vi får ju ta tur med det. Det finns ingen nästa generation. Det finns bara människor.
Jag hade en känsla av att jag ville förändra världen i den åldern. Det har jag nästan inte dämpats i och för sig. Men jag misstänker att man kommer ut med det. Säg att du har pluggat, studerat, du har dig själv att ta hand om. Du har en syn på livet. Sen kanske du bildar familj, då kommer ju en annan fas. Då finns det en trygghet aspekt som inte fanns när du kanske bara hade dig själv att ta ansvar för. Och jag tror att det är mer den delen, så att alla nya generationer som kommer ut har det här lite visionära, lite mer förändringsbenägna tills dess att vi faktiskt bildar familj och inser att hej, vi måste jag måste också värna och ta ansvar för den här lilla gruppen. Nu är jag inte själv längre. Det tror jag är en otroligt viktig milstolpe där det där man går in lite mer i det här.
Men då skulle ju alla unga människor åka ut och volontärarbeta och sånt under den här fasen.
Ja.
Alla borde göra det liksom, så att man får liksom vara världsförbättrare tills man bildar den här familjen. Och då kan man gå in i en förvaltningsfas av familjen.
Det blir en liten förvaltningsfas.
Det blir en förvaltningsfas och sen så kan man göra en omstart sen när man får när de blir lite mer självständiga.
Fast alltså jag hade nog trott kanske att det skulle vara så, men på riktigt så jag är inte mindre intresserad, alltså jag drömmer inte mindre om att förändra världen idag än vad jag gjorde för 25 år sedan, men mina sätt att arbeta på har ju förändrats, och familj, det är ju ett ansvarstagande, trygghet blir viktigare när man är så. Nu bildar ju inte alla familj, men om man nu gör det, men jag tycker inte att jag har, alltså min vilja att driva förändring har inte minskat med åren.
Nej, det tycker inte jag heller.
Fast jag tror min har det. Alltså jag var nog väldigt, väldigt förändrings... Eller jag skulle förändra världen när jag var liten och en bit in upp i tonåren. Sen hade jag nog en extremt egoistisk fas i några år. Sen har den min förändra världen låga, den brinner starkt. Också utifrån att jag känner igen att jag har en makt... bas att göra det ifrån. Jag känner mig inte maktlös idag. Men jag tror att jag gjorde det när jag var 25.
Just
det. Och att det är just...
Den, men det är en annan ingång i det.
Jag har en annan ingång i det, och då känner jag att nu vill jag använda den.
Just det.
Men jag var nog mer i en överlevnadsfas när jag var 25. Att försöka liksom bara hitta en plattform.
Just det.
Ja, det är spännande.
En sista fråga.
Ja.
Hur hanterar en naken chef makt och titel?
Som en stafettlopp tänker jag. Att jag har fått den här pinnen, jag ska bära den så bra jag kan för hela laget och sen ska jag lämna över den till någon annan.
Ja, det var fint. Tack Camilla.
Tack. Det här är den nakna chefen.
Med Katrin.
Och Helena.